Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löwengrip.
Och jag heter Anna Björklund. Han köpte annonser för flera miljoner dollar nyss. Hur går det egentligen för Kanye Wests comeback?
Är det så att Roger Akelius är vår välgörare?
Jag har också tittat på svensk TV för första gången på 20 år.
Och jag har luftat min inre moderat kvinna.
Jag tycker man har märkt under tiden vi gjort den här podden att du är lite irriterad på konstvärlden ibland.
Stämmer.
Jag fick liksom ett sms av dig när du var på möbelmässan i Stockholm. Som vi var förra veckan. Något sånt. Mm. Där du var, vad ska man säga, du verkade lite sur på att de beter sig på ett sätt som, att de förväntar sig att komma undan med att bryta mot sociala regler.
Ja.
Vill du berätta vad du skickade till mig?
Ja, men jag blev så irriterad. Jag och Paul var på möbelmässan. Och jag förstår ju att designer ska sticka ut och synas. Och, för det är ju kreativa människor som skapar kreativa saker.
Olika idéer om hur man ska se ut och leva och vara. Och så där, så.
Ja, och jag hade ju inte förväntat mig att det är människor i liksom en italiensk kostym som står och har lanserat en stolkollektion.
Nej, de finns ju också.
Ja, men det är inte så vanligt utan man så. Mm. Men designers såg jättepropra ut. Det var med de som var där.
Okej. På Älvsjömässan.
För jag ser en man som går barfota i typ en sån här Jesusdräkt. Och det här provocerade mig oerhört mycket.
Så jag relaterade till det.
Jag tar fram min kamera och filmar honom.
Bakifrån, bara hans fötter.
Bara hans fötter. Och skickar till dig och Marisol. På en gång. I affekt.
Rasande.
Ja. Och det finns en del av mig som vill gå fram till honom. Och säga så här, vem tror du att du är? Försöker vara den här speciella. Jag avskyr den här typen av människor. Det är det värsta jag vet.
Det här är kanske punkten som du och jag är mest olika på. För jag tänker bara så, en härligt, en sköning.
Men varför? För det är, så här, det är inte av praktiska skäl. För det var ju snö ute. Så ja, han har alltså, han har haft skor på
någonstans
sig.
Någonstans finns ett par skor,
ja,
tänker du?
Han har haft ett par skor som han har ställt in i garderoben. Och sen har han valt att gå runt Älvsjömässan barfota.
Ja, ja.
Det är så jättekonstigt. Så,
ja, men det är lite irriterande. Jag förstår ändå vad du menar. Det finns andra ställen om man vill, vad ska man säga, om man vill ge sin trampdyna utrymme och så är kanske ändå inte Älvsjömässans stenhårda golv där den...
Nej, och det var inte den typen av klienten heller. Det var en möbelmässa. Mm. Det är ju inte någon så här modevisning i en källare på Söder.
Det var ingen seans heller.
Nej.
Men den här irritationen, det är ju också en irritation på att de tänker att de ska komma undan, eller hur?
Ja.
Att de gör ett övertramp. De vet så här, det här gör inte andra, men det här kan jag göra för att jag är konstnär kanske.
Ja, han tror att han är lite mer än alla andra.
Mm. Så när jag såg Kanye Wests Super Bowl-reklam så var det dig, Isabella, som jag tänkte på direkt. För den kostade då, det här var liksom en liten snackis, det var ju några dagar sedan nu, men den kostade $7 miljoner tror jag, själva utrymmet liksom, den här halvminuten. Och alla andra företag, för det här är det ju, alltså det är 100 miljoner människor som ser det, alla amerikaner är övertygade om att det är liksom världens största evenemang. Det är det ju inte jämfört med vanliga fotbollsfilm, men i USA så är det här liksom världens största evenemang. Och alla andra företag, liksom normala företag, de lägger månader, de lägger år av förberedelser och produktion på att planera den perfekta Super Bowl-kampanjen, för det är liksom en del av underhållningen.
Är det en kampanj bara?
Ja, alltså de gör specialannonser. Och det är liksom lite som en, det är någon slags tävling liksom, för att det är en del av underhållningen, själva sponsringen.
Ja, okej, det är flera reklamsnuttar som kommer hela tiden från olika företag.
Ja, men precis. Och alla köper då en sån jättedyr liksom 20 sekunders spot i Super Bowl.
Och det är bara inte typ Coca-Cola, alltså jättestora märken.
Ja, ja, precis. Det Kanye West gör då med sin dyra halvminut. Det
han köper den.
Han köper en annons själv. Liksom.
Ja.
Mm. Men han gör ju comeback nu. Och då vill han... Ja,
mm. Ja.
Och det han gör då är att han sitter i baksätet på en bil. Han filmar sig med... det ser ut som selfie-kameran på mobilen. Liksom. Det är lite mörkt. Det är lite grynigt. Och men, om någon missade det så här är hans reklamfilm.
Yeah, this is Gary and this is my commercial. And since we spent all the money on the commercial spot, we actually didn't spend any money on the actual commercial. But the idea is I want you to go to yeezy.com, yeezy.com, and I'm gonna write it at the bottom of the screen, and I got some shoes. And that's it.
hur känner du här, undrar jag.
Nej, men här tycker jag att det är kaxigt.
Ja, det, precis, det är det här. För nu gillar du det, eller hur?
Ja, nu gillar jag det. Ja. Nej, det här tycker jag är kaxigt.
Det, på ett sätt så går han ju barfota på Älvsjömässan,
ja,
nu så att säga.
Absolut.
Ja, för att han är konstnär och anser sig komma undan med det.
Ja.
Ja. Så på ett sätt så beter han sig liksom bara som en bortskämd slusk liksom, som är van att bli positivt särbehandlad. Men det är också någonting. Alltså det är...
Det är en stor skillnad för mig, och så försöker jag fundera på varför. Jag tror det är för att han är en underdog och vi alla vet om det.
Just det.
Och man hejar ju alltid på underdogs.
Mm, mm.
Jag upplevde inte att han på Älvsjömässan var det.
Nej,
men vad vet jag?
Jag vet, exakt. Men folk verkar reagera ganska starkt positivt på det här. Alltså precis som du. Alltså och det är svårt att mäta en temperatur nu för tiden. Det finns liksom ingen ensidig topplista längre. Men min bedömning av att ha liksom surfat det fria internet är att Kanye verkar vara på topplistorna igen, så att säga. Dels så släppte han en skiva liksom som ändå seglade upp liksom, så comebacken verkar gå bra, men det är inte alls då Hollywood-värmen han kommer tillbaka till, utan det är liksom den alternativa världen som kanske är större än den, man vet inte riktigt, men
den kulturella världen.
Ja, kanske, men för förut så var han ju liksom världens rikaste svarta man, och liksom Hollywood älskade honom. Nu är det så här, alltså att han anses nog ganska mörk och farlig, Och Donald Trump spelar hans musik när han går upp på scen. Så han liksom anses vara...
I den här presidentkampanjen också.
Ja, nyss, för några dagar sedan. Liksom.
Är det sant?
Det liksom, så att, men jag tror ändå att comebacken går som han vill. Det är min känsla. Men för grejen med Kanye West nu, det är att, alltså han är ju expert på det här då, som kanske du stör dig på ibland. Alltså konstnärer som utnyttjar att de ses som konstnärer. Och till exempel då, han och hans nya fru Bianca.
Som ser ut som Kim.
Ja, precis. Fast 15 år yngre. Och kort hår. han har ju använt henne som modell för deras nya, liksom, alltså det projekt de håller på med nu, vad det nu är. Om det är liksom ett modeprojekt, det är ett internetprojekt, att de blir fotade och bilderna blir spridda. Det hon har haft på sig då har varit hudfärgade nylonstrumpbyxor över hela kroppen. En genomskinlig regnponcho, alltså en sån man köper liksom för 20 spänn på en festival typ, utan någonting under, med caption dry. Hon har haft på sig en vit tanktop, sån också som man köper för kanske 20 kronor, som det stod wet på.
Men säljer han det här på YE?
nej, han gör inte det. Utan det här är liksom bara, det är någon typ av, man vet inte exakt vad kampanjen är för.
Nej.
Men det är en kampanj som fungerar. Men vad produkten är liksom lite oklart än så länge. Men hon har gått runt i en pytteliten svart bikini, alltså som bara är typ, alltså som också kostar så här ingenting. Det finns liksom inga pengar i någonting. Hon har haft på sig en liten lapp. Alltså en liten, hon har på sig en liten typ Tarzan baddräkt, men liksom som har formen så att typ jag hade kunnat sy den. Det är som att man bara klippt ut ett tyg liksom. Så produktionskostnaden för allting är liksom noll.
Men det här är bara vad hon klär sig. Det här är ingenting som han har gjort i...
Alltså sen går ju han bredvid henne hela tiden. Och han har ju då liksom bara ofta så här någon slags skidmask på sig. Som han, alltså, och helt svartkläder, jättestora svarta kläder. Och ser ut som att han äger henne typ. Och så går hon naken bredvid i en regnponcho till exempel.
Men, ja, men säljer de kläderna på hemsidan eller är det bara hon som bär dem?
Det är bara hon som bär dem. Så det kan, alltså det är nog, det liksom, de har inte tagit fram en stor kollektion, utan det är typ en regnponcho för 10 kronor. Liksom. Och det här liksom har haft ett intryck på världen, och det har haft ett intryck på mig också. För det som händer när jag har sett alla de här bilderna...
Det här
liksom,
står jag med på.
Det här står du på. Men det som händer är då... När någon eller några, för jag tror Bianca, alltså hon är ju väldigt medskyldig här, hon är ju själv designer och liksom hon har hållit på mycket med nylonstrumpbyxor, så det har jag kollat upp, så det är inte så att han klär henne som en docka bara, utan de håller på med det här, de två liksom. Men när de tar sig så mycket så här liksom konstnärens frihet, alltså trollkarens frihet på något sätt, alltså ta billiga saker och göra det till, alltså ta någonting som inte är värt någonting och göra det till någonting. Det är ju liksom att ta en vit duk och göra den värd miljoner. Det är det de håller på med.
Absolut.
Och det de gör är att de får andra att se lite löjliga ut. För när jag scrollar ner då, när jag får upp massa de här bilderna i min feed liksom, och ser att produktionskostnaden är noll och det är ändå någonting. Det här är någonting liksom. Så när jag scrollar ner och efter en Super Bowl-reklam och Bianca i någon tanktop, de liksom snabbt tryckte upp, så ser jag Kanye Wests förra fru, Kim Kardashian, några scroll ner.
Fullt så här... påklädd i någon dyrt.
Ja, exakt. En Prada outfit för flera hundratusen. Och hon har liksom professionellt smink som någon hållit på med i 6 timmar. Hon har
jättemycket hår. Bianca är ganska naturlig. Hon har gjort ordning sig själv.
Skulle kunna ha, absolut. Precis. Hon har bara bakåt slickat hår bara, medan Kim då har liksom hennes 3 stycken liksom hårkillar som går efter henne var hon är och så. Det ser ju bara töntigt ut.
Ja, hon ser ju töntig ut.
Kim Kardashian blir töntig. Alltså, hon ser dyr och
det var intressant att med så små medel så får han henne att se fel ut.
Ja, jag vet, det är så taskigt.
Med en poncho från liksom Hultsfred.
Ja, precis. En Hultsfred poncho. Och då blir det... Liksom alla andra ser, alltså alla i flödet ser ju nästan, ser ju töntiga ut.
Men nu blev jag inte irriterad längre.
Nej, nu är det någonting.
Nej, men jag håller med om att det är ganska befriande. det är ganska befriande med någon som får allt det dyra och komplicerade och se fel ut.
Mm.
Jag gillar ändå den tanken.
Ja.
Samtidigt så blir många irriterade över att det är, han gör något så enkelt.
Ja.
Att man ska få cred och att han tror, eller många tycker att han är ett geni som gör det här.
Ja, det tycker folk.
Det är någonting med honom. Vad kommer komma härnäst?
Ja, ja.
Och det tror jag folk stör sig på.
Ja, folk stör sig, precis. Men samtidigt, om det är så enkelt, varför har ingen annan gjort det? Varför?
Men du behöver ha ett brand för att kunna göra något enkelt.
Mm, det, just det, exakt.
Ja, det, och det stör sig folk på.
Det stör sig folk på, precis. Precis, och samtidigt så har han ju, hans plattform har ju liksom, har han ju på ett sätt förlorat eftersom han brände så många broar samtidigt där nyligen. Så att, men, det är
men vad
liksom,
tror vi då? Tror vi han kommer han, han måste ju ha något mål med det här, han är ju inte korkad.
Ja, han har också lagt upp, han var på ett möte med Adidas vd, eller han var där i Nike-skor, det blev också lite
jag fattar.
Omtalat. Men så att det kan ju vara så att han är på väg in tillbaka i någon typ av värme också, eller vad ska man säga, att värmen, alltså näringslivet, precis, måste anpassa sig efter den nya verkligheten där... jag vet inte, att vara lite så här konstigt, liksom han håller på att flirta med konstigt så här norsk dödsmetall som är liksom...
Men vad vill alltså, han? För han är ju ändå någon form av aktivist. Men jag vet inte vad...
Nej, precis,
vad är det han kämpar för?
Vad säljer han den här gången?
Eller är det bara någon form av revansch? Och att det räcker så för honom?
Precis.
För han har väl jättemycket pengar?
Han har nog blivit av med, han sa väl att han var det 2 miljarder dollar han blev av med på ett dygn när han gjorde den
han gjorde
White
det.
Lives Matter t-shirten.
Just
ja. Ja. Förlåt att jag skrattar, jag vet att vissa tycker att det är känsligt. Jag tycker nog att det är lite skoj. Men,
ja, men det ska bli kul, och jag gillar att, för du har ju ändå honom under luppen.
Precis, jag tänker att jag gör min plikt att rapportera om det här. Jag tycker också att han är lite underbevakad i Sverige. Det är som att folk inte hänger med i de här konstiga turerna i, liksom, kring typ Donald Trump och liksom den stämningen som är. Alltså hur laddat allting är i det där landet just nu.
Mm.
Och där han liksom på något sätt ställer sig mitt i den konflikten men också lite utanför den konflikten och gör någonting lite... Som är...
Så han har inte sagt något positivt om Trump, och han har inte heller tagit avstånd för att han använder hans musik?
Nej, inte på sistone, men det, han hade ju på sig en sån Make America Great Again mössa liksom inför förra valet.
Just det.
Vilket han ju fick jättemycket skit för den gången. Men samtidigt så alltså nu, nej, jag tror inte han har uttalat sig politiskt, men hans senaste skiva heter då Vultures, alltså asätare, liksom.
Mm.
Och när jag googlade liksom Vultures och Trump för att försöka få fram det här klippet när han gick upp till en låt från den skivan då, så det jag fick fram då var ett citat från Trump från i höstas, där han kallar Biden för en vulture.
Okay.
Så att, jag vet inte. Det, allting är någon slags liksom liten flört med, men man vet inte exakt. Man vet inte vad man har honom, och det är det som är... Ja.
Det är men, där han vill vara.
Det är ju lite det som är grejen med det här konstnärskortet då, som han spelar hela tiden. Att det är en genväg. Liksom. Och det är... alltså det han inte är, och det som folk har så svårt för med honom, det är väl att han inte är så trevlig. Alltså han är inte inställsam alls. Och det är det som gör att jag håller med dig lite om att alltså man ska inte spela det här konstnärskortet om man inte är tvungen.
Nej.
Alltså är man på möbelmässan, nej, men då behöver man antagligen inte gå barfota och bråka med konventionen där. Men om du har då som Kanye West liksom blivit frånskild, cancelled, dumpad ekonomiskt och socialt och kallad galen, och typ folk har sagt att du borde låsas in för evig tid och aldrig få träffa dina barn igen och sådär, då är det kanske det alternativ man har kvar. Och då...
Då är det okej.
Okay. Då är det inte bara okej, okay, då är det kanske genialiskt.
Det har ju stormat kring en person som jag gillar, men som många andra inte gillar.
Berätta.
Typ som Kanye West.
Sveriges Kanye West.
Nämligen Roger Akelius.
Ja. Fastighetsmannen i 35-årsåldern kanske.
Mm.
Mm.
Superrik.
Mm.
Jag tror att han är god för 90-100 miljarder.
Ja, visst var det även mannen som gick ut när Ukraina nyss hade blivit invaderat och sa att jag dubblar alla gåvor till UNHCR.
Ja.
Ja, det är, han är ju lite så en liten... han har något. Han räds inte rampljuset på det sätt som många andra svenska rikingar gör, eller hur?
Nej, men det här filantropin har ju kommit nu.
Ja,
när han är 75.
Det kändes lite yrvaken. Det känns som att vaknade vid Ukraina-invasionen.
Ja, och det är många som vaknar till när man kan räkna sina år kvar.
Exakt, jag gav pengar till UNHCR för första gången på grund av honom. Så att, just då.
Mm. Mm. Ja, men det är ju toppen.
Mm.
Men han är ju väldigt kritiserad och har varit det ganska länge. Han startar ju sin karriär av att han tog fram ett företag som hjälpte människor med någon form av så här glad skatteplanering.
Ja, men precis, det här jag hör.
Det var hans start. Ja, men absolut, och det är med all rätt. Lite skatt kan man tycka om.
Mm.
Och hjälpte människor till att planera. Och det här fick ju han otroligt mycket kritik för. Mm. Att man på något sätt att... Alltså folk har en bild i Sverige av att planera sin skatt skulle vara att vilja betala mindre och lura. Och, alltså fuska kring skatten.
Precis, att det är fusk. Men det är ju egentligen där... Det är det som är spelets regler ju.
Ja, alltså skatteplanering är precis vad det låter. Det är en planering.
Mm.
För att kunna veta utifrån min ekonomi eller från bolagets ekonomi, när ska man planera vad för att veta när pengarna ryker från ens konto?
Isabella, snälla, kan inte du ha en skatteskola i den här podden? Jag är väldigt intresserad av att skatteplanera och jag är tyvärr för dum.
Nej, men alla skatteplanerar oavsett. Just för att man vet att nu kommer deklarationen, allting måste så. Och de flesta människor kanske spara lite pengar för att kunna betala skatten framöver.
Mm.
Så att det här är inget konstigt. Så att, men det här är liksom vårt vänstersamhälle som Sverige är uppbyggt på i grund och botten. Och den här Roger Akelius då, som du sa, han är en fastighetsmagnat.
Mm.
Och också är känd för att han har en fingertoppskänsla i allt han gör.
Mm-hmm.
Han lyckades sälja av det han har byggt upp under väldigt många år, sitt fastighetsbolag, precis där med 2021, när det börjar smälla till med liksom covid och allting också, så säljer han sitt fastighetsimperium då till ett stort, jag vet inte om det är ett norskt bolag, vad heter de? Han tar de pengarna, lägger dem om det var i dollarn som sen skulle sticka.
Mm-hmm.
Så extremt duktig så. Men också, han är lite avskydd just för att han kanske inte haft någon kontakt med sina barn, kanske inte har varit närvarande, den här klassiker. Inga män som är 75 år var närvarande med sina barn.
Nej, men ogillar hans barn honom?
Ja, det tror jag.
Mm.
Det tror jag.
Men det kan ju ändå vara ett kvitto, tänker jag faktiskt. Jag säger inte att barnen alltid har rätt. Men barnen har ganska ofta rätt om sina föräldrar, tycker jag.
Ja, men det måste man... Det här sa Paul till mig.
Vill man erkänna någon på riktigt och fråga deras barn?
Jo, jag vet. Men man måste... För Paul sa också att han tycker att han verkar inte vara så snäll. Men man måste skilja på sak och person. Han har bidragit jättemycket... Nu bor han för sig inte, han har inte varit skriven i Sverige på väldigt många år. Men han har bidragit som en förebild eller en inspiration i Sverige kanske.
Ja, jag fick mig att ge pengar till HCR.
Ja, men perfekt. Så då gör ingenting att han skattar någon annanstans. Men det sista då som har stormat om honom, det är ju då en affär som handlar om företaget Mellby Gård.
Mm.
För de äger ett bolag som heter
Academedia. Mm.
Och det är landets största, jag tror att det är en stiftelse till och med.
Friskolekoncern.
Ja, precis. Friskolekoncern. Mm. Och då så vill då han gå in och köpa en stor del av det här bolaget.
Mm.
Alla tycker att det är spännande.
Mm.
Man ska fullfölja affären.
Mm.
I det här så gör Akelius en hel del uttalanden.
Ja, han vevar runt liksom i tidningarna.
Ja, som får den här aktien att störtdyka. Alltså vi pratar om 15% när det var som värst. Och det Akelius säger, det är först så säger han att den här affären kommer bli hans sämsta affär någonsin.
Mm.
Och mycket av det har med att göra. För att han säger så här. gällande friskolor. Antingen så lägger vi pengar på utbildning, eller så lägger vi pengar på utdelning.
Mm. Det känns som att han har lite av en poäng.
Ja, tack. Självklart så blir de andra stora ägarna i det här företaget, i och med att det är noterat, skitsura.
Ja, för de tänkte, men vadå, var inte hela tanken att vi inte skulle lägga pengar på utbildning så att vi kan lägga dem på utdelning istället?
Ja, så det här blir inte positivt.
Nej.
Och han, man får inte glömma att han är lektor från början. Han har ju undervisat, forskat på Chalmers. Så han kan mycket kring utbildning.
Och han kanske också gillar utbildning.
Ja,
det kan ju vara en sån,
det är en hjärtefråga hos honom.
Ja, det kan ju vara en liten soft spot liksom för ganska många. Att just så här, ja men näringsliv är bra, börsen är bra. Liksom. Men jaha, ska barnen inte få lära sig läsa för att hålla aktiekursen uppe? Att det blir liksom, det skaver lite hos många.
Ja, men absolut. Mm. Det här är hans hjärtefråga. Men sen när han väljer då att den här, eller när Melbygård meddelar att de inte kommer och
nej, för de vill inte ha med honom då. För
nej,
att han
för att aktien
vill prioritera utbildningen i så fall. Ja. Alltså det är ju ganska mörkt det här.
Men i svensk media har ju satt honom som en skurk i det här.
Har de?
Ja. Absolut.
För jag kände bara så här, han är ju ett geni. Han har ju liksom blottat hela den här, alltså allt som är fel med, alltså jag har gått i friskolor, mina barn har gått i friskolor, jag har gått i kommunalskola också i och för sig. Men just, alltså börsnoterade friskolor är ju, vad ska man säga, jag skulle inte ha mina barn i en sån under pistolhot. Och jag tycker att det är helt vansinnigt att det är tillåtet. Eller hur?
Med en friskola?
Nej, med en börsnoterad friskola.
Ja, absolut.
Alltså det är två helt olika saker.
Ja, för ett börsnoterat bolag har ju som mål att gå med vinst så mycket som det
ja,
kan.
Precis.
Man köper aktier för att få så mycket avkastning som det går under en tid. Så, men det här har han fått, men i alla fall, så Melbygård drar sig ur. Mm. Aktien stiger på en gång. Och, men så att jag ser inte riktigt problemet med det här. Men Roger Akelius har ju blivit väldigt ifrågasatt.
Mm.
Och jag har blivit ganska trött på det här. Och det är bara att lyssna på intervjuer med honom. Jag ska faktiskt spela upp en intervju som han gjorde i söndagsintervjun med Martin Miklin. Som är superduktig på att intervjua. Men det är någonting jag går igång på.
Affärsidén då, om man sammanfattar den, det är att du köper hus som är ganska nedgångna i områden som håller på att gentrifieras eller genomgå en omvandling där som blir allt mer attraktiva. Ni renoverar och så skickar ni upp hyrorna ganska högt.
Ja, den affärsidén håller inte med om alls. Det var precis en rolig du säger, det låter som du kommer från en vänstertidning när du skulle...
Var det fel?
Ja, ställer.
Det här är så typiskt Sverige. För vi har en journalist som direkt går till, alltså som har en vinkel som är extremt negativ till en person som bygger fastighet, som kliver in, köper gamla och nya, renoverar, ordnar en högre standard fastigheter.
Mm.
Men så blir det en fråga som vänder det här till att det här skulle vara något dumt.
Ja, jag fattar vad du menar. Men det är också så här, en grej man ska komma ihåg med journalistik, det är ju så här att på ett sätt så är ju all journalistik vänster, för att hela tanken är ju att man ska liksom, att journalisten ska företräda folket på något sätt, förstår du?
Jo, men det, när en journalistik blir vänstervriden så blir det också en polarisering som innebär att, alltså Martin Wiklin bekräftar ju, han sätter ju att så här ser samhället ut.
Mm.
Alltså han berättar för människor, i och med att han ska tala för folket, att det är så här samhället ser ut med kapitalismen. Mm. Och alla människor där ute tänker så här, ja men det är sant, det är verkligen så här. Han sitter där på sina höga hästar och höjer hyrorna till oss.
Mm.
Och det gör också att människor som jag, som röstar borgerligt, inte har något förtroende till de här journalisterna. När vi upplever att frågorna inte ställda neutralt.
Nej precis. För det här är ju söndagsintervjun.
Det är söndagsintervjun.
Som ju är liksom... Alltså, så här, jag förstår vad du menar. Alltså det blir liksom... När det är mer så här... Det ska ju vara ett ganska mysigt program.
Ja, han är jätteduktig, Martin Wiklin.
Och det ska vara ett så här, åh, berätta om din, hur var din pappa egentligen? Alltså det är ett väldigt så, det ska vara ett sånt trevligt, människan bakom masken pratar om att det ska vara ganska intimt och mysigt. Det är ju... Det är inte så att han skulle ställa en första fråga till så här, om det kommer in någon sån härlig punkmormor liksom i studion.
Nej.
Det är inte som att han bara säger, ja, och vad fan, vad är affärsidén då? Om du färgade håret orange, köpte folk fler skivor då, eller? För det är inte det tonfallet. Nej. Det ska vara.
Nej,
i den.
För det,
det finns en fientlighet.
Det finns
liksom,
en fientlighet.
Som är lite att han, överdriven.
Han, Martin tycker då, och ska också bekräfta för de här lyssnarna, att han då är elak och höjer hyror så att de får flytta därifrån. Martin skulle ställt en neutral fråga. Berätta om projekten ni håller på med just nu, den där renoverar. Vad är tanken? Och till exempel, så här, okej, nu när med en högre standard, när ni har renoverat och lagt mycket pengar i de här fastighetsaffärerna, så kommer ni att behöva höja hyrorna, för så ser ekonomin och verkligheten ut. Hur tänker du om det? Alltså man kan ställa en neutral fråga. För att man ska vara tacksam över att sådana som honom väljer att göra fastigheterna mer attraktiva för människor.
Alltså det, jag tycker inte man behöver vara tacksam. Men alltså,
så här. Ja, vem ska vi förlita oss på att liksom svenska staten ska renovera de här lägenheterna? Då gör de det om 30 år.
Men han gör det ju inte bara för att alltså, han renoverar inte bara köken för att han tycker att det ser trevligt ut. Och han,
nej, det är klart.
Nej, alltså det finns ju, alltså.
Och det är ju ingenting som man hymlar med, utan det är ju en affärsidé.
Men jag håller med om att det här var lite övergränsning. Jag kanske särskilt det formatet så blir det lite konstigt. Att det liksom just blir lite... Att det blir en konflikt och ett agg som inte liksom måste vara där. Men man behöver, jag tycker ändå inte, man behöver inte vara tacksam. Och man behöver inte helt lämna över ordet att bara så här lägga sig platt. Men man får kanske vara lite... Alltså sköta lite snyggare än så där, framförallt. Alltså det är väl att liksom försöka lirka upp. Liksom, för jag tycker det är väldigt intressant att fråga just en sån som Akelius om hans samhällsengagemang liksom kontra hans vinstintresse, liksom hur han ser på människor liksom, och hur han, hans företag behandlar hans kunder och så. Alltså det är inte ointressant, men det är lite,
det finns i tonläget.
Ja, precis, det är det som är problemet.
Och det här lilla subtila tonläget ligger som en våt filt.
Ja, precis.
Alla Sverige, eller majoriteten av Sverige. Ja, det är bara liksom SvD och någon tidning med. Jag kan inte läsa DN till exempel, för att jag blir så irriterad över att saker och ting inte är neutrala. Men sen hittar jag en undersökning. Den är förvisso från 2019, men det tycker inte jag är så gammalt i det här sammanhanget. Där, den är norsk från början, och det var ändå en man som heter Kent Asp som gjorde en studie 2012. Men nu har den också uppdaterats sen 2019.
Jo, men det är en klassiker.
Det är
kan man
en
säga.
Klassiker som togs upp då av Svenska Dagbladets ledarsida 2019. Där man då har gjort en undersökning så gott som det går, för de som vill svara, på hur stor procent av Sveriges journalister som skulle rösta då, hur de skulle rösta.
Är det här den som är på SR och SVT? Eller är det journalistkåren? Ja, det är på SR och SVT.
Exakt. Och när man då har intervjuat de svenska journalisterna, så ser man då att 70% av svenska journalisterna skulle rösta på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet om det var valt 2019. Och bara av den 70%-klicken så skulle bara Vänsterpartiet få 32% stöd.
Ja. Och jag har ju det produktionsbolaget som gör söndagsintervjun. Jag jobbade för dem förut och har spelat in ganska mycket i samma studio. Och där, alltså jag kan ju bekräfta, liksom, jag vet att vissa har gett den här studien liksom, sagt så här, att det är för att de har frågat alla som jobbar där. De borde frågat liksom, de tunga journalisterna liksom, och programledarna och sådär. Men det är klart att, liksom, att klipp och liksom researchers och sånt där, att de kanske är lite vänster, men de stora namnen, de där är minsann jättejämnt fördelat. Alltså, jag tror inte alls det finns en så här jättestark vänsterbias där.
Det måste ju grunda sig i att man växer upp då som blivande journalist och vill granska makten.
Ja, precis. Det är, exakt.
Det är utgångspunkten.
Och det, ja, och det, alltså, lite kommer det alltid vara så. Det är därför jag vill förklara lite, eller försvara lite grann. Liksom, att det är... man ska ju ställa frågor som berör liksom, den lilla människans liv och ställa de frågorna till de stora makthavarna. Det är ju i grunden rätt. Alltså, det är ju så det ska vara, så att säga. Men
det formar människors bild som kanske... Människor som kanske bara läser den tidningen får en uppfattning om att det är så här. Vi har de här skurkarna som bygger och höjer hyrorna. Fy, de här tycker vi inte om.
Det är möjligt. Och framförallt så här, nu tycker jag de senaste åren när det varit så mycket diskussion om public service och kanske särskilt så här, Sverigedemokraterna är nästan i krig med public service eller varit liksom. Och då när man märker också att public service har försökt anpassa sig väldigt mycket
det, och det tycker jag att de har.
Alltså, i SVT ibland tycker jag att de går för långt åt andra hållet.
Det är en otroligt viktig bas i Sverige. Just för att vi har en plattform som är då, ska vara neutral. Där alla har rätt till samma information. Och att man kan stötta program som ingen hade tagit fram för att det inte är kommersiellt gångbart, till exempel. Så den är jag med på. Men det handlar just om kanske de enskilda journalisterna. I kanske mer i tidnings- och podd- och radioperspektiv.
Ja, precis. Och jag som har en sån Nina Kanin-självbild. Förlåt, jag läser mycket Bamse för mina barn. Men som hon jobbar för Folkets Blad och ska granska Krösus Sork. Liksom. Går runt där med sin lilla kamera. Det är Martin Wiklids självbild. Den elaka Krösus Sork som sprutar ut gifter i sjöarna och tvingar, bygger parkeringsplatser där de små ekorrfamiljerna bor.
Men man måste ju kunna granska makten utan att sätta på sig den här vänsterkoftan. Man måste ju kunna på något sätt också utgå från att vårt samhälle behöver de här miljardärerna som investerar. Och självklart vill man ha avkastning för vad man gör. Det finns ingen välgörenhet på det sättet i samhället. Och vi hade kanske inte behövt de här om vi hade haft en stat i Sverige som hade varit otroligt bra på att producera och på att bygga. Samtidigt så behöver vi också konkurrens mellan det här.
Ja, precis. För det är ju exakt. Ja, för det som många fastighetsbolag har gjort och blivit rika på är ju också att köpa fastigheter från kommuner runt om i Sverige som har varit så misskötta så att det liksom, de har bara struntat i att hyra ut sina lägenheter och så whoosh, om man gör det så blir det plötsligt en god affär.
SBB.
Just det, ja, de bland annat. Men även...
Nej, men så det här är det jag har gått och grubblat över och varit lika irriterad som han med utan skor. Det känns som att hade jag gissat så hade han röstat på samma sak.
Var det för att du var arg över egentligen? Att du var en jävla mycket... miljöpartist på möbelmässan Bella går i taget.
Nej, men jag har massa sådana fördomar. Nej, men jag tror absolut en man på en möbelmässa som går barfota inte skulle rösta på typ Kristdemokraterna.
Nej, det tror inte jag heller.
Även fast han såg lite ut som Jesus. Ja, nej, men i alla fall nog om mina fördomar.
Du är en sån himla moderat kvinna.
Ja, alltså. Och jag står för det. Vet du vad som hände mer igår när jag var på en biopremiär? Som också andas moderat kvinna. Nej. Det satt en man framför mig. Som hade en
mössa. Utan slips. Skjut honom.
Det var en man framför mig på biosalongen. Som bar mössa. Det här är helt sjukt. Vet inte människor att man tar av sig sin huvudbonad när man går in på liksom en offentlig plats som en restaurang eller bio? Det är ju liksom självklarhet grejer. Jag bad honom ta av den.
Ja, och spotta ut tuggummet i sopkorgen. Tack!
Nej, men, och där hade jag hade en bra anledning för att mösstoppen stack ut så mycket att det dolde synen från biografen. Men det var ju mycket av moderat kvinna inombords.
Du hade en annan djupare anledning.
Ja,
moderat kvinnan behövde rastas.
Ja.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vet du vad jag gjorde när jag, under min långa sjukdom, det har vi inte nämnt. Jag har alltså varit väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Det har varit väldigt synd om mig. Tack för visad hänsyn. Förlåt för att podden inte kom ut förra veckan. I alla fall, jag kunde inte prata.
Nej,
det var
jag
svårt
vet,
att
det
lösa.
Var, det,
var
varit,
ja, det var svårt att lösa.
Det är ingen inte ens min värsta fiende förtjänar vad du fick gå igenom med din halsböld.
Framförallt så kunde jag inte prata. Men i alla fall. Det jag gjorde då var att det var min mans idé plötsligt. Vi skulle åka ut i landet och där finns det en tv. Mm. Vi har ingen tv, jag har aldrig haft en tv i mitt vuxna liv liksom. Men där finns en tv, så vi åkte ut hit och i bilen på vägen ut så sa min man: ska vi kolla på Melodifestivalen?
Mm. Gud vad spännande.
Ja,
har du någonsin sett det själv? Det har du väl?
Nej, jag bodde hemma.
Ja, när du var barn.
Mm, när jag var barn. Mm. Och så har jag varit lite på sådana Eurovision liksom fester några gånger.
Så du har ju stenkoll på människor som har varit med? Och...
Nej. Nej, men jag är liksom inte, jag är inte jätteinsatt.
Du har aldrig
men...
använt hashtaggen Mellfest?
Nej, jag tror inte.
Nej, det är inte.
Jag tror inte. Men det jag kommer ihåg det från när jag bodde hemma liksom för länge sedan. Alltså halva mitt liv sedan. Var ju då att det var ganska kul mellanakter och just såhär, jag tror att jag gick i tvåan på gymnasiet, eller jag är rätt säker på att jag gick i tvåan på gymnasiet för att alla liksom tjejer i min klass det året var helt besatta av Robert Gustafsson, nej heter han det? Nej.
Björn Gustafsson.
Björn Gustafsson.
Jag är så trött på honom, men fortsätt.
Mm. Som då slog igenom jättehårt i just Melodifestivalen ett år. Genom mellanakter som var jätteroliga. Alltså jag, och det de gjorde då liksom, på mitt gymnasium var att killarna liksom satt på alla håltimmar och spelade Counter-Strike i datasalen. Och tjejerna satt och kollade på Björn Gustafsson på YouTube. Och alla var väldigt kära i honom.
Kan relatera.
Mm. Nu var det liksom lite spännande, för dels så skulle ju då jag få se Melodifestivalen första gången på väldigt länge, och jag skulle också visa mina barn det, och de, inte var, alltså de har aldrig sett någonting på linjär tv förut, för vi har liksom inte
det. Är det sant?
Så de var jätteförvånade över att man behövde vänta på att det skulle börja en viss tid, de fattade ingenting. Alltså de är ju heller inte, alltså de går ju då i Waldorfskola, en bra friskola. Mm. Och de har aldrig hållit i en iPad. De har kollat på så här Disney-film.
På liksom. Din dator?
Precis, på en dator. Men de är liksom inte så tekniskt bevandrade överhuvudtaget. Och de är framförallt inte riktigt med i det svenska samhället. Så det var ju som att jag skulle... Det var som att jag skulle liksom visa dem så här: okej barn, nu har vi levt i den här liksom bubblan, men nu ska ni få se...
Går vi all in till det mest extrema.
Nu ska ni få se var vi egentligen lever och bor liksom. Vad är Sverige här? Och så visste jag själv inte riktigt vad som skulle hända. Och alltså det var lite ett antiklimax.
Mm.
För att det som hände var ju att det var en konstig kopia på när jag såg Melodifestivalen för halva mitt liv sen. Mm. Fast liksom sämre på alla punkter. För det var då alltså Carina Berg, alltså hon är väl
hon är jättebra
programledare, ja, och allting sånt. Hon är väldigt charmig och rolig. Hon är väldigt vacker. Naturligt kul. Mm. Ja, precis. Toppen. Men allting var ju någon slags konstigt skämt med när Björn Gustafsson då gjorde den här roliga sången där han skulle vara kär i Carina Berg för att Carina Berg var gift med Christian Lok då för tiden, för halva mitt liv sen. Och jag förstår, alltså, och det här var liksom återkommande då, han ska vara med och det ska vara med Carina Berg och det ska vara liksom, det skulle vara så här konstigt alla hjärtans dag-tema, att det skulle vara så här, de skulle dejta varandra. Det var jättekonstigt så här, för allting var ju som ett stort internskämt.
Mm.
Och det var helt omöjligt att förklara.
Mm. Det går inte att förklara för
en
åttaåring.
Nej, det är såklart inte. Alltså, och barnen tyckte att det var jättetråkigt.
Ja.
Alltså det var så tråkigt. Det var så långsamt.
Men det håller mina barn tycker också det är tråkigt.
Ja. Okej, okay. Ja, bra. Mm.
Det var bara hon Cassiopeia som de tyckte var
kul. Min dotter gillade henne lite. Mm. Men annars så var det liksom...
Men kan vi prata om att Björn Gustafsson... att alla har liksom hållit tummarna för att han ska vara kul.
Och så var han så dålig.
Alltså, och då missade du förra deltävlingen. För då var han en... Alltså han var, det var katastrof. Han ska hålla masken och vara lite liksom... lite, inte dum, men säga lite konstiga saker. Lite obekväm.
Han ska vara liksom lite clueless och kanske ha bott i Hollywood och är lite... han försöker skoja med det. Men det är alltså det är ingen... Det räcker ju inte till flera timmars underhållning. Nej. Alltså och sen så mitt, pausunderhållningen är då, istället för att han sjunger en jätterolig låt och är jättegullig, så är det att han gör 5 minuters helt obegriplig, jättedålig stand-up.
Mm.
Och det här säger jag alltså som, alltså jag är gift med en komiker, jag känner massor av komiker, vilket gör att jag följer jättemånga så här unga rookie-komiker på Instagram. Alltså det här, och som lägger upp små liksom klipp på att de står på en klubb inför 25 personer, liksom en sån gratis klubb liksom i en källare på Södermalm. Det här var då liksom med jättestor budget, med jättelång förberedelse och i stor tv med miljonpublik. Och det är det sämsta jag sett i genren stand-up på flera år.
Vad intressant att höra, för jag har ingen erfarenhet av stand-up och tyckte att det var katastrof också.
Alltså det finns 19-åringar på Big Ben som är så mycket skojigare. Mm. Förstår du? Alltså det var liksom, jag förstår inte hur det här gick till.
Men det känns som att Björn Gustafsson är den här kejsaren utan kläder.
Ja.
Att vi har hoppat så mycket på att han ska vara bra och den här genialiska som vi såg
som
sist.
Som han var för 20 år sedan.
Ja, men jag tror att vi också än idag nu frågasätter vad det var som var så kul.
Mm.
För det enda meningen jag kommer ihåg var så här, om jag inte kommer in på klubben, jag kommer inte ut. Och det blev så här,
jo, men han skulle vara en rolig så här göteborgsk brat-karaktär. Ah, det var jättekul.
Ah.
Men
jag tror, det känns som att ingen... har vågat kritisera hans prestation under Melodifestivalen nu. För den är inte bra.
Nej, den är helt
hemskt. Vad skönt att jag får ventilera det här.
Ja.
Men vet du, det är nästan alltså, så...
Som stand-up-konnoisseur kan jag säga att det här duger inte.
Nej. Men det är nästan så att kritisera honom är typ inte riktigt okej.
Får man inte det?
Nej.
Varför inte det?
Jag känner att jag kommer få skit för det här. Just för att han är så omtyckt.
Är han är det för att han är skör?
Ja, kanske.
Ja. Mm, men, kanske. Ja. Nej, jag vet inte. Så det här var ju då väldigt... Det var liksom ett antiklimax. Det höll på alldeles för länge. Det var fruktansvärt lågt tempo, ganska tråkigt. Och framförallt väldigt svårt att förklara. Och alla skämt var ju baserade på någon slags här SVT-internhumor. Mm. Att så här, Björn Gustafsson skulle gå upp till SVTs vd, också svårt att förklara sina barn. SVTs vd Hanna Stjärne skulle vara med i en sketch och prata om så här, att Björn inte kunde boka sina egna tågbiljetter för att hon skulle vara liksom så dum. Man bara, ja det är ju ett kul HR-skämt på ett jobb kanske. Att då kan man, men det är inte underhållning för hela svenska folket. Eller är det det? Nej. Men det är skönt att höra då att det inte bara var vi som har blivit så off och lever så långt från samhället. För att vi fattade absolut ingenting.
Nej.
Men det gjorde ingen annan heller.
Nej, det tror jag inte. Utan, och det enda roliga var ju Gunilla Persson när hon sjöng.
Just det. Men sen den här jättekonstiga karikatyren på Gunilla Persson, det fattade vi inte.
Nej,
heller.
Det förstod
inte. Varför
heller.
Är de så elaka mot henne en sekund efter hon själv har varit i bild? Det blev ju bara obekvämt.
Det var ju hon som drog upp tittarsiffrorna. Och sen ska man göra kritik av henne. Sen tycker jag bara, dagen efter så kommer det ut en rubrik att kronofogden har varit där och beslagtagit hennes värdesaker.
Gunilla Perssons?
Ja, för hon är ju skyldig då. Jag kan inte exakt belopp, men jag tror nästan att det är 500 000 kronor som hon är skyldig svenska staten. Jag tror mycket att det har med barnbidrag att göra.
Aha.
Inte helt 100. Men varför ska kronofogden öppna hennes hotellrum söndag morgon och gräva i hennes klänningar och smycken?
Det känns sant.
Ja,
gick det till så?
Det gick till så. Alltså, det känns inte likt kronofogden.
Alltså att göra som ett sånt mediastant.
Exakt. Och sen intervjuade de han som var ansvarig för den här ingripandet.
Mm.
Och då säger han så här: ja, nej, men när det gäller Gunilla Persson, det var ju inte så glada miner när vi kom in där. Det blir ju lite, det, ungefär så att vi vet ju hur hon fungerar.
Vi vet hur hon är, för vi har kollat på TV.
Ja, men ja!
Gud vad sjukt. Förlåt, nu blir jag arg på det här jävla landet.
Alltså jag förstår att man måste göra, alltså utmätningar är ju, det är så det funkar med kronofogden. De dyker upp när man, faktiskt när man brukar ana det.
Men har hon inga tillgångar? För om de tar fysiska saker, det är väl när alla pengar är slut.
När
för först så nyper de väl pengar från folks konton bara liksom.
Ja, och går in och hämtar en dator liksom, så. Mm. Men hon antagligen då har inte hon något boende i Sverige. Och nej. Då är det kanske hennes resväska som man får liksom gå igenom. Men jag tycker att...
Men gud, så det vi såg var också en kvinna på ruinens brant som måste liksom offra... hon har tagit det här som någon slags så här sista utväg liksom, för att försöka kapitalisera på sitt namn. Men egentligen så är hon liksom fullständigt barskrapad och äger ingenting förutom det som är på hennes hotellrum.
Antagligen typ har hon ju
lite billiga bijouterier och en klänning.
Hon har ju antagligen, eller hon har ju sitt kapital med hus och allting i USA. Och jag antar att de inte har rätt till det. Men jag gissar det.
Ja.
Hon kan ju inte bo, jag tror inte hon, det är klart att hon finansierar sig själv.
Eller?
Det
varför var hon
inte.
Då med i Melodifestivalen och blev så himla, vad ska man säga, utnyttjad på det konstiga sättet som hon blev?
Ja, nej, jag tycker det var så konstigt.
På det om hon inte är på ruinens brant? Allting nej, men, går ihop nu.
Nej, men det har ju inte med pengar. Det kostar ju pengar att vara med i Mello.
Gör det?
Ja, det är jättedyrt att vara med i Mello. För du måste ju finansiera dina dansare och om det ska ske eldshow på scenen. Och...
Betalar man det ur egen ficka?
Ja, det gör man.
Det här är sjukast jag hört.
Så, men jag antar att inte Gunilla... Plan?
Jag förstår ingenting.
Nej, men jag antar att Gunilla Persson att hon har någon sponsor eller något team runt omkring sig. Jag tror att alla har det.
Skivbolag.
Ja, men... men är det okej att Sveriges kronofogd kliver in söndag morgon? De gjorde det. Det är någon där som vill... Det är inte okej.
Det är lite samma sak som varje gång en kändis blir tagen med kokain. Och man vet hur mycket polisen har firat för att de har satt åt någon liksom... Någon,
fått ett löp.
Och fått ett löp.
Det var jag.
Ja, utan det var liksom mega drogpositiv så blir jag ändå irriterad varje gång de gör så. Jag tycker det är så jävla taskigt.
Nej, men det tycker jag är bra. De griper människor som tar droger.
Gunilla däremot.
Gunilla är inte okej. Och henne och hennes bijouterier som man tar med sig. Nej, jag tyckte inte det var okej. Jag säger heja Gunilla.
Ja, okej. Okay. Ja. Och... Sverige, konstigt land. Jag tror inte vi kommer göra så många fler sådana besök ute i det riktiga landet, utan vi kommer att hålla oss i vår lilla bubbla.
Nej, men, och det är så roligt, för jag som är väldigt så här, tech-savvy och vill att mina barn ska in i det här, jag kan ändå, jag har sagt det till dig tidigare, känna någon form av avundsjuka till att du
håller mig utanför det här konstiga jippo-Sverige. Liksom.
Ja, och jag tror, mina barn mår psykiskt jättebra, men jag tror att dina barn har en större chans till att må bra psykiskt i livet när de inte är så bombarderade med folks tankar och hur man ska se ut. Och ja, Jag tycker att, alltså, en del av mig tycker att det är lite konstigt, men såklart, jag tror de flesta skulle hålla med mig. Men en del av mig tror att det är det finaste man kan göra mot sina barn. Att skydda dem från världen. Vi får se,
experiment.
Nej, jag tycker att det är bra.
Freda dem från Björn Gustafsson Sverige.
Ja.
Det här var ett lite flamsigt avsnitt av Fint, Fult och Pengar. Jag är väl så glad att vara tillbaka, antar jag. Jag har fått kritik för att jag skrattar för mycket i podden. Men ja, jag ska bättre med
det. Jag har inte märkt det. Nej. Jag tycker det är trevligt.
Jag tycker också det är trevligt.
Men nu kör vi varje torsdag.
Nu är vi tillbaka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.